Sportbladets Premier League-podd är här igen. Det är tisdag. Vi har inga Premier League-matcher att prata om den här gången. Det har varit landskamper däremot. Vi ska inte grotta ner oss i den svenska insatsen så här långt. Vi har ju bara spelat en match den här helgen. Vi har en match ikväll också. Men det lämnar vi därhän och så koncentrerar vi oss på det som vi egentligen pratar helst om. Och det är den engelska fotbollen och kanske det engelska landslaget, Frida. Mm. Jag vet att du är övertänd på det här engelska landslaget. Och jag förstår dig, jag är med dig. Jag tycker att det är ett fantastiskt, det som håller på att hända här.
Ja.
För en anglofil.
Ja men precis. Sen har jag en tendens att ryckas med lite för enkelt ibland. Det är jag fullt medveten om.
Säger du det?
Säger du det?
Men jag tycker faktiskt att jag har både ett och två och tre argument för varför det är helt riktigt att få göra det just
absolut
nu. Och det var väl lite sådär med tanke på vilken debatt det har blivit kring spelare som har tackat nej och sånt till det svenska landslaget, så kan man ju knappt föreställa sig alltså vad folk har tänkt när stjärna efter stjärna tackade nej till den här landslagssamlingen, alltså England då. Och skyllde på skador och åkte hem och sådär. Och det kan man väl räkna ut att det har säkert en del att göra med var ens klubb ligger i tabellen och sådär, att man inte vill riskera någonting. Det var Manchester United, det var inte många spelare som var iväg på landslagsuppdrag till slut. Pogba var väl den största stjärnan och sen så ett par stycken till, men till och med de här Matic och de liksom avstod ju.
Min favorit är ju Andy Robertson som har stannat hemma från landslags... Han är ju landslagskapten för Skottland. Men han skulle gå till tandläkaren.
Jo, det som är så
han skulle,
kul...
Och han skulle operera tandköttet. Alltså han hade en operationstid. Men jag menar, han spelade ju faktiskt match för Liverpool efter att han hade tackat nej till landslaget.
Ja.
Vilket också var roligt.
Och det som är så roligt är ju också att när journalister, alltså engelska journalister skriver de här storiesarna, så skriver de ju med en lätt sarkastisk ton genom hela det sägs, eller enligt Rashford själv så är det ljumskarna som strular.
Vi ska se ljumskarna mår till helgen när det är match mot Watford.
Ja, men det jag skulle komma fram till med den utlänningen var ju att precis som Southgate sa inför deras EM-kvalmöten här, att det ger ju en chans åt andra spelare och kliva fram och få speltid. Och min sanna dag, både Declan Rice och kanske framförallt Callum Hudson-Odoi såg ju verkligen till att visa upp sig ordentligt och
han är ganska
med
bra
bravur.
Han är ganska bra den där Hudson-Odoi ändå, trots den uteblivna speltiden i Chelsea.
Han blev ju den näst yngsta spelaren att startdebutera för Three Lions genom tiderna. Och det säger ju en hel del, vilket är ganska häftigt med tanke på att han har inte startat en enda match i Chelsea den här säsongen, men ändå så känner Southgate att nej, men det här klarar han av. Och jag tyckte att inledningsvis mot Montenegro då kändes han lite skakig. Jag tror hans första dribblingsförsök misslyckas.
Det tycker jag också att han var inledningsvis.
Ja, men han växte in i matchen och det kändes som att den riktiga liksom, brytpunkten i den matchen var när han bytte kant med Sterling. Helt plötsligt så, jag ska inte säga dominera, för jag tycker att alltså, Ross Barkley, han får bli man of the match ändå. Men strax därefter så tycker jag att är det ljud på datorn och grejer? Men jag tycker att Hudson-Odoi tillsammans med Sterling var bäst på plan. Och det säger ju en hel del ändå. Det
säger ju en hel del om England just nu, att de hamnar i underläge i den här matchen. Ja, i och för sig den första målchansen Montenegro hade. De hade ju knappt varit över mittlinjen när de gjorde mål där.
Nej.
Men att de liksom bara borstar av sig det ganska fort. Och sen,
fick inte puls av det ju.
Nej, inte på något sätt, utan... De hade 5-0 i ryggen när de gick in i den här matchen och sen lyckades de göra 5 igen, och det var som att vi lägger i en lite högre växel, och sen var det ledning i paus och sen i andra halvlek så bara åkte de ifrån. Och i och för sig så ska de väl besegra Montenegro, allt annat hade ju varit en missräkning såklart, men på sättet de gör det och sättet de Alltså, de känns otroligt stabila i sitt sätt att agera nu på i alla delar av spelet faktiskt.
Ganska kul också, för jag vet att vi har pratat en del om Michael Keane och tyckt liksom att vad har hänt med honom. Och så får han chansen här mot Montenegro och liksom inleder, och det är ju han som de tumlar där på vägen fram som leder till målet. Och en sån där grej kan man ju tänka sig att ja, då kanske man gräver ner sig och så kommer man inte in i matchen efter det. Men det
fast
gjorde
det
han ju verkligen.
Fast det var mycket stor dos tur där va, när han tunnlade. Han försökte ju passa bollen egentligen,
jo,
och sen
blev
det någon slags tunnel.
Jag tänker men, mest liksom att det kan göra att man rent mentalt hamnar ur banan lite grann, men absolut inte. Han var ju också väldigt, väldigt bra i den här matchen. Och får ju till och med göra mål där också. Så att,
det säger ju någonting om hur harmoniskt det engelska landslaget är när sådana spelare som Michael Keane kommer in och bara smälter in och liksom spelar på en nivå som man kanske inte har gjort i Everton och uppträder med en trygghet som man inte har demonstrerat i sin klubblagsmiljö. Och samma sak med Hudson-Odoi och de här unga spelarna som har kommit in, att de kommer in och levererar. Declan Rice, samma sak där, han kommer in och gör sitt jobb på mitten utan att det liksom att man behöver haja till över att det är en ny ung spelare som kommer in. Så att de är ju ett av världens bästa landslag just nu, det är ju ingen tvekan. Alltså, menar, de gick ju långt i VM, så det, men nu är de ju uppe där att man ska ju nämna dem med de allra bästa också.
Ja, man ska ju komma ihåg vad det är för ålder på de här spelarna också, att Declan Rice är 20 år gammal. Callum Hudson-Odoi är 17.
Han är 0-0.
Han är 0-0, så precis 19 fyller han i år.
Om man inte redan har fyllt.
Ja, men han är en av de alla de här 0-0-erna. Då har vi ett gäng 0-0-er som vi misstänker kommer bli ganska bra också, i Phil Foden och Ryan Sessegnon och så vidare. Och sen Jadon Sancho som startade.
Han är sent född. Han är så unik som sent född, Hudson-Odoi.
Ja, han har precis fyllt 18
november
då.
Fyller han i år. Det är inte många som är sent födda som når.
Ja, men det är många bra, vet jag, som föds i november. Kalle, du måste hålla med.
Ja, jo. Det är du, jag och Paul Scholes.
Och Kalle Mattsson och Dag.
Och nej, men så att det är ju, och jag menar, vi har ju bara spelarna som inte var med. Nu såg vi Gareth Southgate som ställde upp med 4-3-3.
Mm.
Med en rätt spännande fronttrio i Kane, Sterling och Jadon Sancho. Och då har vi liksom Callum Hudson-Odoi, vi har Rashford, vi har Lingard liksom utanför. Det är spelare som
jag vet, kan aspirera på en plats
i alla fall. Tillhör den högsta nivån.
Ja,
liksom.
Så är det. De har ruskig bredd nu när den här unga generationen kommer in och gör avtryck.
Det är brutalt. Men målvaktssituationen är ju fortfarande inte på samma nivå
just nu. Och där kan man väl såklart sätta ett frågetecken, att vinner man VM med de stora titlarna med Pickford? Nej, det gör man förmodligen inte.
Exakt.
Så där behöver de ju uppgradera, eller så behöver han uppgradera sig själv till nästa nivå. Mm.
Ja, och där kan det ju bli ett sånt där problem, kan jag tänka mig. Med tanke på att det finns ganska få målvaktspositioner, så är det ju. Och med de pengarna som finns i Premier League, det här med att man istället då köper en färdig målvakt från en annan liga, från Tyskland eller från men vad som helst, istället för att ge de egna talangerna chansen.
Men en ung målvakt från England skulle ju potentiellt kunna göra samma typ av övergång som Jadon Sancho de har gjort i Tyskland, eller en annan liga, mellanlanda där och komma tillbaka, typ som Courtois gjorde. Och det är inte omöjligt att någon talangfull målvakt gör det de kommande åren.
Visar ju också någonting när Southgate sitter och säger, när han fick fråga om just till exempel Hudson-Odoi, att han inte har startat en enda gång i Chelsea, så säger Southgate rakt ut att jag kan väl inte sitta och vänta på att de ska spela 100 matcher för sin klubb. Alltså, han plockar ju ut de spelarna som man ser, här har vi liksom en kille med potential att kunna bidra mycket till landslaget. Och det är ju rätt så bra ändå, för det har ju varit mycket snack om det här med att de unga spelarna inte får, engelska spelarna inte får chansen, och då liksom försvinner mycket av potentialen, och så kan man liksom inte förvalta det i landslagen. Men här visar man ju att det går ändå, trots allt. Så att, men jag tror att Southgate har väldigt mycket med det att göra. Jag tror att han är Det där föll väl ut liksom, när han fick ta över. Och jag tror att han är väldigt bra med särskilt de unga spelarna. Det känns så i alla fall. Man får, får det intrycket.
Ja, han verkar ha ett oerhört stort förtroendekapital hos den här generationen. Men man måste komma ihåg också, han var ju tidigt i sin förbundskaptenskarriär med att plocka in spelarna han hade haft då i U21-landslaget. Och det var spelarna han kände väl. Men man måste komma ihåg att en Hudson-Odoi var inte med i det laget. Han är ju för ung. Men att han fortsätter på den inslaget av vägen och ge de här tonåringarna förtroende. Det hade varit så jävla lätt att istället stoppa in en mer rutinerad ytter från Premier League, men det finns ganska många att välja på. Liksom.
Men hade han så många att välja på nu då? När han fick återbud?
Nej, det var ju åtminstone 7 startspelare som inte var med. Ja. Alltså som hade
så jag tror att han hamnar nog i läget nu att han hade, det var ju ganska tacksamt läge för honom, för han hade inte så mycket val annat än att slänga in dem. Och vi vet ju att de är tillräckligt bra för att gå in och spela i landslaget som är så väl fungerande. Och nu var det ganska lätt motstånd på programmet också. Så jag tror att det var ändå ett tacksamt läge för Southgate. Vem skulle han ha tagit ut istället för Hudson-Odoi då?
Vänta, det står helt still. Leicester?
All Brighton,
ja, men precis. Men alltså, Big Sam när han var förbundskapten, hade han tagit ut Callum Hudson-Odoi 17 år eller 18 år, eller hade han tagit ut All Brighton som ändå har vunnit ligan? Och
där kan jag ändå hålla med.
Han hade tagit ut Kevin Davis.
Ja. Nej, men det håller jag med om. Det tror inte jag heller att han hade gjort. Och jag tror att det bästa...
Eller Roy Hodgson för den delen.
Jag tror att det bästa som kunde hända för England, det var hela den här härvan med Allardyce där han försvann. För att Southgate hade aldrig fått chansen annars. Och tänk om han inte hade fått det. Det är inte säkert att de hade varit där de är idag utan honom. Sen antar jag att vi kommer in på det mer, men det måste ju ändå sägas, alltså vi har pratat väldigt, väldigt mycket om Raheem Sterling hela säsongen, men om nu Ross Barkley var man of the match mot Montenegro, så var ju definitivt Sterling man of the team, alltså sett över båda EM-kvalmatcherna. Alltså vilken utveckling han har haft, särskilt de senaste 12 månaderna skulle jag vilja säga ändå. Det är ju till och med så pass att liksom, engelska journalister börjar prata om att Sterling är den framtida lagkaptenen för England. Och det fanns ju inte på världskartan för bara något år sedan.
För 10 månader sedan fanns inte det liksom före VM.
Men och det sa ju Jadon Sancho också när han fick fråga om det, att hur mycket Sterling betyder, och att han pushar de unga spelarna på träningar och liksom kommer dit med en väldigt, väldigt bra inställning. Och, det är som att det är någonting som har hänt med honom. Och just det här vi har pratat om mycket för, att han tar både ansvar på och utanför planen. Och det är nu, helt plötsligt är det ju han det handlar om, inte Harry Kane. Nej. Eller någon annan, utan det är liksom Raheem Sterling som
Sterling
leder.
Sterling är den största stjärnan nu.
Ja.
Så är det bara. Och bästa spelaren dessutom. Mm. För att han är ju inne i en form nu som placerar honom på, ja, men i världsklassfacket skulle jag säga.
Ja, det är han. Det är ingen tvekan om det. Det har ju alltid varit så de senaste decenniet att Ronaldo och Messi har varit på en platå, och sen har man pratat om best of the rest. Alltså den där kategorin precis under. Och där är han ju. Han är ju med där med De Bruyne, har ju varit skadedrabbad de senaste åren, men i den kategorin med De Bruyne, med Hazard och med flera som är just precis bakom de två stora. Och där har han ju tagit klivet upp, och han är en av dem nu när de kommer att göra avtackning här de närmsta åren, för det kommer de väl ändå göra, får man väl ändå anta. Sen vet man inte, de är ganska omänskliga de där två, så att de kanske kan spela längre och hålla hög nivå längre än vad man tror, men den dagen de kliver av så kommer det ju vara ett knippe spelare som ska ta över, och Sterling är ju en av dem. Jag tycker nu han är uppe på den nivån att man ser att det kommer inte vara någon dagslända, utan han kommer ju att fortsätta, så länge han får vara skadefri såklart, att prestera på extremt hög nivå, för att han är så jäkla kvick, han är så otroligt stark i kroppen när han tar sig förbi, och nu börjar han göra mål på ett sätt som han inte gjorde förut, och gör poäng på ett sätt som, ja, då är man med där uppe bland de allra bästa.
Och hur han inspirerar Ja men precis, utanför planen också. Alltså, vi kanske får nämna någonting om de här rasistiska tillropen som de engelska spelarna tyvärr utsattes för, särskilt i Podgorica där i under gårdagen. Och hur Raheem Sterling har blivit så himla bra på att hantera sånt där. Mm. Att han liksom han skojar ju bort det på ett sätt, men han ser till att lyfta det också, alltså på sina sociala medier, och visar liksom att han försöker liksom inte så här få folk och inte prata om det, utan han lyfter fram det och så skojar han liksom med en humoristisk ton sådär, något inlägg. Vilket gör att han blir ett fantastiskt föredöme för, alltså inte bara för unga fotbollsspelare utan för hela det engelska samhället i stort, som har haft väldigt stora problem med sånt här. Och det har vi sett under den senaste säsongen också. Sen har det blivit mycket, mycket bättre än vad det var tidigare. Och det känns som att han verkligen går i bräschen för den utvecklingen nu, vilket är väldigt fint att se.
Ja, och det är såklart, han har ju tagit ett enormt stort ansvar, inte minst med via sociala medier, att liksom kontrollera utan att behöva ta till några liksom överord eller ställa till med några dramatiska scener. Så har han lyckats styra historien om sig själv, där den har blivit dikterad utav tidningar och sociala medier och allt möjligt under flera år, under hela hans karriär. Så har han liksom på ett oerhört sofistikerat och smart sätt tagit kontroll över sin egen historia igen. Och det är klart att han haft hjälp med det från skickliga mediestrateger och vidare. Så. Men det känns som att väldigt mycket av det här är han själv. Liksom, så känner att om jag bara är ärlig här med vem jag är och vad jag gör, så kommer det räcka liksom. Jag tror att det är det rådet han har fått också. Säg vad det är du tycker. Gör det utan att liksom skriva någonting i affekt eller så. Gör det rätt, gör det bra, gör det ärligt, så kommer det funka. Och det har ju verkligen gjort det.
Mm. Sen tror jag också att, precis som du säger, att han har alltid varit så här. För att det är ju alltid när engelska journalister har... Som träffar de här spelarna regelbundet, när de får frågan vem som är trevligast av de här absolut bästa, så nämns nästan alltid Sterling bland de som liksom kommer fram, som tittar in i ögonen, alltså som helt tar i hand. Alltså en oerhört artig individ. Så jag tror, precis som du säger, att det här har han haft i sig alltid. Det är bara att det har solkats ner av sättet som en del av brittisk media då har hanterat honom och svärtat ner hans namn i princip, vilket vi har sett hända ganska många, men inte minst han då. Så att jag tror definitivt att han har alltid varit så här, och nu får han äntligen utlopp att vara den han verkligen är också.
Finns det del att lära där hos andra landslagsspelare och fotbollsstjärnor runt omkring oss, hur man ska uppföra sig?
Liten under.
Nej, det finns inget här.
Sen blir det, jag tror nu när han spelar på den här nivån också där alla kan se att han just nu är Englands bästa spelare, att det blir liksom en ytterligare en effekt. Alltså han kommer bli, fortsätter han så här, så kommer han bli en symbol för hela det engelska landslaget, och kanske den största symbolen för landslaget sen Beckham egentligen. Just för att han har den här bakgrunden av att han har fått sina käftsmällar, precis som Beckham fick. Vunnit sen matchen mot den engelska pressen, precis som Beckham gjorde. Och sen kommit till att bli landslagets räddare, som Beckham blev när han sköt dem till VM där 2002 med den där frisparken och allt det där. Jag tror att han kan, liksom, han har gjort en liknande resa mot den engelska pressen och vunnit den matchen, och nu tror jag att han kan framöver här bli riktigt, riktigt stor på hemmaplan.
Ja, det är en av alla spelare. Jag menar, hur gammal är Sterling? Han är 24.
Född i december 94 vill jag minnas. Då är man 24.
Ja, precis. Han fyller 25 i år. Så, men, han har ganska många år kvar i det här landslaget också. Hur gammal är Harry Kane? Han är samma, va?
92, va?
Ja.
Han är 92,
93,
va? 93 är han, och han är ett år äldre.
28 juli 93,
ja. Ja. Så att det, jag menar... Det är liksom fortfarande spelare 25 och under som vi pratar om i hela det här landslaget, som nu redan har kommit så här långt, som redan har tagit sig den här nivån, som redan har hittat en harmoni och en känsla och hittat sin förbundskapten, som i sin tur är, vad är han, 45? Southgate?
Sånt.
Han är inte gammal, ja.
Men det, här, det är klart att det spelar roll om det är en 70-åring som står där eller om det är någon som faktiskt inte...
49 fyller han i år.
Ja, 49, ja. Jämfört med Roy som var tidigare, eller Big Sam som då var 70 plus liksom.
Tänkte på skillnaden också mellan Southgate och Allardyce när jag var i England över jul och så satt jag och kollade på tv och så var det sånt här, de har sånt program typ där man hänger med en överlevare i vildmarken och så tar han liksom med sig en kändis och så var Southgate då med honom och så gör de en massa sjuka grejer så här, liksom, det är inga alltså har du höjdrädsla och sånt ska du nog liksom inte ge dig på det, för det är liksom klättra över stup och sådär.
Käka orm och grejer.
Ja, det är liksom allt möjligt, du vet, och vada i såhär, du vet, man är blöt och det är blåsor och det är hemskt liksom.
Ja, det är trevligt.
Och så bara tänkte jag liksom, alltså, jag hade ju aldrig kunnat säga Allardyce där. Däremot så är ju Southgate, han har ju varit väldigt, det är ju inte, man såg ju ändå att han trivdes i den miljön. Han tyckte ändå att det var väldigt roligt. Och han har ju faktiskt dragit med sig trupperna oftast. Alltså, jag vet att det allra första han gjorde inför... det blir ju inför VM ju. Nej? Nej, men det var precis när han hade bara varit förbundskapten i 1-2 månader ungefär. Mm. Så drog han ju med hela landslaget på sån här överlevnads ute i vildmarken och de fick
teambuilding
och bodde som och sen så tränade de som militärer och alltså han har ju hållit på med mycket sånt, men uppenbarligen så fungerar det ju jättebra. Jag kan bara inte se Allardyce i samma situation.
Nej, han hade velat se Roy Hodgson där liksom ändå, han är ju väldigt artig Roy, så att han hade inte liksom högljutt protesterat på ett sätt som jag tror att Big Sam hade gjort om det hade varit något som inte passade.
Nej, det är
samtidigt
så.
Har man ju svårt att se Roy Hodgson i en speciellt fysiskt utmanande miljö.
Brutit lårbenshalsen eller någonting.
Ja.
Stämt ITV.
Jag måste, innan vi går vidare, det är ju att gå vidare. Jag måste bara rätta mig själv från förra podden när vi pratade om Sheffield United. Och jag slog fast att de spelade en klassisk brittisk 4-4-2. Det gör de ju inte. De spelar ju en 3-5-2 med en trebackslinje. Var det någon som var vänlig nog att höra av sig till? Det var ju mina egna fördomar. Jag hade läst en artikel om det defensiva laget som byggde bakifrån och så vidare. Så bara
med en brittisk tränare dessutom.
Med en brittisk tränare liksom. Så bara, jag hade nog lagt ett pussel i min egen hjärna.
Och vet du vad du mer sa för någonting?
Nej.
Som väckte starka reaktioner från vår kollega PO.
Ja.
Du kallade allsvenskan för en lingonliga.
Ja, ja. Men det var ju för att provocera. Den lätta får man inte gå på. Den fiskekroken får man inte liksom hugga på. Det är ju för lätt. Men det vet jag. Det sa jag också för att jag vet att våra lyssnare i den här podden vet att det finns ganska många som tycker att den allsvenska fotbollen kanske inte är den de följer närmast det svenska landslaget och så vidare. Ja. Hur som helst. Det finns fler brittiska landslag som kan vara av intresse och en del intressanta resultat. Vi har ett annat ungt brittiskt landslag.
Ja, brittiskt, det blir helt. Mm.
I Wales med Ryan Giggs vid spakarna som också varit iväg och spelat fotboll. Det har gått helt okej, men framförallt så är det ju ett landslag som har saknat sina största stjärnor och där till exempel spelare som Ben Woodburn har fått kliva fram och göra målen. En talang som inte har fått någon som helst speltid i Liverpool, varit utlånad och inte fått någon speltid på utlåningen heller. Men så fort han kommer till landslaget så är det som att de kommer ihåg den där gamla Ben Woodburn-sången och sen så hissar han dit igen.
Ja.
Det är nästan en bortglömd spelare från att han var superhypad för ett och ett halvt år sedan när Wales... Han slog igenom i landslagströjan framförallt.
Ja, jag noterar väl framförallt, eller alltså David Brooks var det ju, han hamnade ju lite samma situation som Declan Rice, att England var där och ryckte och ville gärna ha honom, och likaså Wales då ville också ha honom kvar. Och så valde han Wales då till slut, vilket engelska journalister sa att det var ju synd. Å andra sidan så tror jag väl att Wales är i större behov av Brooks än vad England är av Brooks i nuläget. Så att,
ja, verkligen. Om det är någon position de har ett överflöd på i England så är det ju där fram.
Jag noterar att min nya favorit och mångas nya favorit, Daniel James från Swansea, flankerar numera i det walesiska landslaget. Det gillar man ju.
Ja.
Hans speed är ju någonting utöver det vanliga.
Han är fruktansvärt snabb.
Sprintade alltså förbi Manchester Citys försvarare i den matchen som om de stod still.
Ja, det har dykt upp några sådana...
Men så är det James.
Ja.
Några sådana highlights, med där giffar och sånt som har dykt upp på Twitter där man så här, när han har tagit Norwich i Championship. Och han är ju fruktansvärt snabb. Alltså. Det är ingen som hänger med där, skulle jag säga.
Ja, han var ju på väg bort också i januarifönstret. Det var ju bara ren tur egentligen att han blev kvar. Så det var ju, ja.
Jag ska se om han kan lära sig utnyttja den här speeden då, eller för han blir en Adama Traoré som springer.
Och Donkor hade ju annars den där stämpeln av att vara den där spelaren i världen som liksom, han var snabbare än alla andra, men han hade inte så mycket mer, så han blev inte mer än en bänknötare i Tysklands landslag liksom. Men när han väl satte fart så gick det undan.
Jonny Ekström för fan.
Jonny Ekström, men Jonny Brott. De hade ju mer i lådan än snabbhet.
Min farsa brukar alltid beskriva honom som att han sprang snabbast av alla fast åt fel håll.
Men det är just därför som fotboll känns lite mer som en äkta sport jämfört med många andra. För ta typ basket. Om du är 2,05, ja men då har du det klirat och klart liksom. Då är du automatiskt bra på basket eller rugby. Och jag kommer få många.
Ja, verkligen. Jag vill bara säga att jag är väldigt förväntad på hur roligt land det här är.
Den är från Frida innan håret blir för djupt här. Jag vet inte.
Låt
Frida gräva.
Ingen människa kan påstå att rugby är en svårare sport än fotboll. Alltså du kan ju ha en position där du bara springer. Där du bara är du tillräckligt snabb, då kommer du vara jättebra.
Men det var mer intressant förut. Du sa det här med basket och vill du utveckla det? Du behöver inte sätta kasten i korgen eller sånt där.
Var det inte bilder på någon ny talang borta i USA, en basketspelare som var så långt han kunde dunka utan att hoppa? Han var liksom såhär 2,20 någonting liksom.
Nej, men det är det jag menar, men det räcker ju inte att du är jättesnabb i fotboll. Det kan räcka en ganska lång bit, men det räcker ju sällan. Det beror på hur bra du vill bli. Men du måste ju ändå på något sätt ha någonting annat
någonting
också.
Någonting mer, ja. Ja, så är det ju. Bestämmer. Absolut. Nej, men det finns ju spelare i Division 5 som är lika snabba som de i Allsvenskan. Men då har de ju inget annat. Vi har ju till exempel en här på redaktionen faktiskt. Erik Karlsson som är gammal friidrottare. Han har ju spelat Division 5 och Division 6 fotboll. Ja. Och han kan säga att han springer snabbare än de i Allsvenskan.
Absolut.
Men han kanske inte... han kanske inte har den tekniska delen som de i Allsvenskan har.
Han är starkare i benen dock.
Ja, det är han. Svensk mästare i styrkelyft, va?
Han har Europarekord i marklyft. Svensk mästare också, tror jag. Europa EM-brons tog han i styrkelyft.
Bara en sån sak.
Den jäveln. Men menar, vad fan, vi hade en Usain Bolt som försökte få sig ett
fotbollskontrakt. Ja, det är väl ett bättre exempel.
Det finns ju ingen som ifrågasätter hans snabbhet, tror jag.
Men har ni tänkt på då att friidrott inte heller är en riktig sport på ett sätt? För du behöver bara göra en grej. Antingen är du bra på att kasta något eller springa. Då är det sjukkamp.
Var det inte hon Wagner, va? Gymnasten som sa att när jag slutar med gymnastik ska jag börja med friidrott. Fy fan vad enkelt. Det är bara springa fort liksom.
Ja, just det.
Springa fort och hoppa högt.
Jag håller med Wagner.
Det tyckte jag var roligt och lagom sådär kaxigt uttalande. Men det är klart, ska man titta på gymnasterna, så känner man att de hade ju inte gjort bort sig i höjdhopp en del när de studsar upp i luften och gör alla sina volter.
Det där golvet är ganska sviktande också.
Golvet svajar lite, plus att de hoppar jämfota. Det är ju fake.
Jag känner att jag kommer undvika att gå in på Twitter nu de kommande 7 dagarna.
För att undvika basket-communityn på Twitter.
ja,
jag tror det. Wales landslag var det. Brooks, som sagt, känns det som en väldigt lovande spelare för deras del. Skottland däremot hade ingen kul helg. De åkte till Kazakstan.
Det var någon journalist som... som hade skrivit att nej, men Skottland inledde starkt. Ja, men de släppte in mål efter 4 minuter, så det kan inte ha varit många minuter av...
Alltså Kazakstan, som då ska räknas till ett av Europas sämsta landslag, de har ju egentligen bara slagit såna här riktiga blåbärsnationer.
Och Skottland åker dit och får dyngstryk. Vad var det som hände där? Jag minns att...
Om man tittar på Skottlands lag, nu kollar jag i för sig på lagutställningen.
De hade ju sina bästa spelare borta, ska sägas. Ryan Fraser var skadad. Andrew Robertson skadad. Det är klart att det är...
Skadad.
Det, ja, skadad och skadad.
Han
skulle till tandläkaren. Och ett par mer. Men Scott McTominay på bänken. Han kunde alltså inte ta sig in i det här.
Han fick ju komma in sen i alla fall.
Ja, men alltså, han startade matcher för Manchester United liksom den här vintern. Men han startade inte för Skottland borta mot Kazakstan.
Notera, han var årets spelare i Manchester United förra året.
Enligt Mourinho i alla fall var han årets spelare. Det eviga trollet, Mourinho.
Nej, men om man tittar på Skottlands lag, det är inget superlag. Alltså. Scott Bain i mål, sen backlinje med O'Donnell, Bates, McKenna. Oh, alltså, mittfält med McGregor, Kenny McLean. Offensivt mittfält med Johnny Russell, Stuart Armstrong, Ryan Fraser och Callum Patterson längst fram.
Nej, det är inte
ett superlag alltså.
Nej. Men spelade Ryan Fraser mot Kazakstan?
Nej.
Jag tror inte han gjorde det.
Han var inte med i startelvan i alla fall.
Nej.
Nej, det här är lagutställning från San Marino-matchen.
Ja, just det. Ja. Just det. Nej, det är ju ganska...
Det är kanske inget superlag.
Tomt på stjärnor. Nej, det är klart att de inte ska åka och få stryk av Kazakstan i alla fall. För att titta på Kazakstans lag så hittar du fan inga världsstjärnor i det laget. Men,
Steven och Donald från Kilmarnock till exempel. Liksom, det är inte supernamn i den elvan.
Nej, det är sant.
Däremot så går det väl lite hand i hand med alltså, hur skotsk fotboll har sett ut alltså, de senaste åren också. Alltså jag som... alltså jag är ju väldigt svårt att förstå liksom att Old Firm har varit den, alltså the game, alltså den som alla vill se någon gång i livet. Alltså för mig känns det ganska konstigt eftersom att jag inte har varit med liksom kanske under, alltså när det har varit som störst. Och det visar ju ganska mycket också, alltså att det bara gått ut för i princip. Ja. Nu, det är ju bra att Rangers har börjat bli bättre, för det behövs. Men just nu så är de ju verkligen på
det. De var ju starka där i slutet av 90-talet när de hade sådana spelare som Gassa var där.
Henke och
Henke var med i Celtic. Alltså på den tiden kunde de ju locka riktigt bra spelare. Och då var det ju stort. Men just att största matchen och sådär, det har ju bara att göra med själva dynamiken.
Ja, jo, men precis. Alltså det är ju så.
Har ju aldrig haft någonting sådär med spelkvalitet att göra.
Nej, men du förstår, alltså om man har en bucket list med matchen man vill se, så har Old Firm varit väldigt, väldigt högt upp på den listan. Och på min...
Men det tror jag att det är. Det skulle vara för mig också. Alltså,
för mig...
Ja, men jag tror mer grejen liksom, att man vet att det är en sån enorm rivalitet mellan dem.
Det är ju en galenskap. Utan tvekan. Nej, men om vi stannar på de brittiska öarna då, men tar oss bort från Storbritannien till Irland. Om vi pratar att unga spännande generationer, framförallt i England och kanske i Wales, inte så mycket Skottland, så ser det fan så inte bra ut för irländska landslaget. 1-0 mot Gibraltar. Och det var alltså en oförtjänt seger för Irland mot Gibraltar. Det är alltså amatörer. Det är inte ens, så då har du spelat liksom Premier League-spelare i det här irländska landslaget. Det ser oerhört deppigt ut. De hade verkligen, verkligen behövt
Declan Rice.
Behålla Declan Rice. Förstår att de är lite bittra där borta. Nej, det är ju inte imponerande. Men jag har inte sett matchen, jag har bara läst om den. Och det verkar som att den irländska pressen var ungefär så att vi hade tur som fick med oss 3 poäng i den här matchen. Och då, det är Gibraltar. Hur många bor det på Gibraltar? Liksom?
Det är oklart.
Det är inte många. Det är liksom en klippavsats liksom nere i Spanien. Det är ju...
Men det var rätt intressant att du sa det där med just med England, att de tvingade spela med ett väldigt ungt lag.
30 000 bor i
Gibraltar. Nej, men och så tittar man på exempelvis Irlands startelva här, så är ju de flesta ganska mycket till år. Det är ju Sean Maguire som är 24. Men jag menar McGoldrick som spelar bredvid honom är 31 till exempel. Så att det är ju en ganska föråldrad startelva på så vis. Det är ju också lite märkligt att de får de liksom inte fram.
Nej, det är fortfarande så att liksom Jeff Hendrick ska vara en av liksom profilerna i laget. Förutom att han är lik, väldigt lik vår kollega Hampus Hagman.
Mm.
Så, han är jättelik.
Jag har aldrig tänkt på.
Va? Har du inte tänkt på det? Det är det enda jag tänker på när jag ser honom. Fan, där är Hampus igen. Så är det ju en ganska begränsad fotbollsspelare, Jeff Hendrick. Även om han har mycket rutin och gjort många, många minuter.
Ja. Det är samma sak där, alltså man tittar på elvan, det är inte några superspelare. Nej, det är alltså, vad förväntar vi oss av de här länderna?
Vi förväntar oss att de ska köra över Gibraltar.
Ja, liksom... men vi vet ju själv, Sverige har också haft det ganska tufft ibland mot ganska mediokert motstånd. Alltså som, nu kommer jag inte på någonting bra, men Liechtenstein och de matcherna, det är inte alltid det har sett jättebra ut. Oftast har det varit så att första målet har kommit väldigt sent och sen har man lyckats få in ett till och då ser det kanske lite snyggare ut. Men det var någon match där i Göteborg, var det Liechtenstein för x antal år sedan, där det var ganska nära ändå att man tappade 2 poäng. Så att, ja, står ett lag lågt, kan inte ens prata, står ett lag lågt, så är det ju inte alltid helt enkelt att, att få se en.
Helt klart. Vi tittar framåt lite då, för att snart så kommer fotboll tillbaks in i våra liv.
Football's coming home.
Japp. Sverige ska spela den här matchen mot Norge ikväll. Jag är lite nervös inför den.
Är du det?
Jag tror att vi får tufft alltså.
Ja, det är absolut, det kan vi få.
Det är ingen dåligt norsk lag.
Nej, sen Lagerbäck är väl som gjord för att förstöra för oss.
Ja, men inte bara det, han kommer ju liksom.
Ja, men den defensiva
ja, liksom. Men det, ja, de kommer inte göra några.
Nej, de kommer inte bjuda på liksom. Något.
Nej, så absolut inte.
Sen, jag tror det har ganska mycket att göra med hur de har tacklat allt som har hänt runt omkring de senaste dagarna. För jag tycker ändå att Quaison så himla positivt överraskad. Jag trodde att han skulle göra det bra när han väl fick chansen.
Men Kristoffer Olsson också tyckte jag var väldigt bra.
Kristoffer Olsson väldigt bra. Och att man har Isak som de få minuterna han ändå är på planen, så gör han ju ändå någonting som, eller han försöker i alla fall göra någonting, vilket är väldigt positivt. Men,
hur hade Sveriges landslag ställt upp om det var Gareth Southgate som var förbundskapten? Hade Alexander Isak startat före Marcus Berg?
I mean, det här är helt fel forum att ta den här diskussionen i, men jag tycker ärligt talat att Marcus Berg, där har man ju hängt upp sig väldigt mycket på hans alltså hur lite mål han har gjort. Och det, absolut, han har inte gjort många mål alls, men han gör ju också grejer som man ändå måste väga in när man betygsätter honom. Man kan inte dundra på och tycka att han är den sämsta anfallaren som svensk landslag någonsin har haft, för då hade inte Janne Andersson spelat honom. Han gör ju väldigt, väldigt mycket i den här matchen som man inte tänker på kanske, men som faktiskt bidrar till att man får med sig den här segern. Sen är det klart att ibland så liksom snubblar han på bollen och sådana grejer, och det gynnar ju inte honom i det långa loppet, men jag tycker han får oförtjänt mycket kritik.
Jag håller helt med. Alltså, om man tittar på VM då, så spelade Sverige på ett sätt som gjorde att de tog sig väldigt långt. Och hade de inte spelat på det sättet så hade de förmodligen inte tagit sig så långt. En stor del av det var ju faktiskt att anfallarna jobbar väldigt, väldigt hårt utan boll. Och det är liksom utopi att man ska ha en spelare som har superkvaliteter offensivt, som dessutom jobbar superhårt och smart utan boll. Ja, men alltså, då är det uppe på en nivå så att då är det en forward som är topp 6, topp 7 i världen. Och sådana forwards har vi inte. Vi har haft en sån spelare som har varit det. Och ja, den tiden är förbi så att säga. Jag tycker Janne gör det bästa möjliga med det material han har. Och då tycker jag nog det är att spela Marcus Berg. Sen är det klart att det är superspännande med Alexander Isak som just nu kommer närmare och närmare och liksom kommer få mer och mer speltid, men jag är inte heller speciellt upprörd över det, över att Berg spelar.
Nej. Men det var inte det vi var här för att prata om.
Men det är ju rätt mycket Premier League i det mötet ändå ju. Alltså ja, om du tänker norska elvan där. Och i många Premier League.
Ja, precis.
Ja, vi har Joshua King som förstås är ett av de viktigaste första namnen på Lagerbäcks, eller Lagerbäck börjar ju alltid bakifrån förstås, ja, när han tar ut sitt lag.
Det ifrån.
Mohamed Elyounoussi
såklart.
Vi hade Sörlott Men han är väl med i truppen.
Var han nu? Belgien?
Ja, skämt. Tror jag.
Han som nästan var klar för
Real Madrid.
För Real Madrid, ja.
Han, alltså, nu överdriver ni ju. Så det var...
Nej, men jag gillade också, så jag sveptes också med lite grann.
Jag gillade också hans frejdighet i de där inhopparna han hade första. Men det var just det där, apropå att svepas med.
Ja, det kanske man gjorde lite. Ja,
vad hänt med Övergård då?
Övergård, ja.
Det går ju bra för honom. Han är ju ryktas ut i Ajax för 200 milla.
Ja, alltså det jag har sett om klippen senaste tiden, jag har inte sett så mycket matcher med han, men senaste klippen dök ju upp här på Twitter, det tyckte jag så jäkligt vass ut. Mm. Var det Vitesse han var då alltså? Är Vitesse han är i nu?
Ja, alltså, han var ju här om sen först och sen så tog han en ny lånesession.
Då är det Vitesse jag såg de där klippen. Där såg det riktigt bra ut. Ja, man ska ju inte glömma bort heller. Killen är ju fortfarande bara 98. Han är 20 år nu. Ja. Alltså, han har varit med så jävla länge. Så man tänker, ja men han är slut nu. Men han är 20 år.
Ja.
En liten kul anekdot nu från, de mötte ju Spanien i Valencia, Norge. Och då stoppade de all spansk media från att prata med Ødegaard. Han var ju den enda de ville prata med, ja, de spanska journalisterna. Ingen spansk journalist fick prata med honom. Norska journalister fick prata. Men inte ens liksom Massa. Utom för att skydda honom. Så att, ja, ni ser.
Intressant.
Och Lagerbäck hade tydligen approved det här. Och det kan man ju tänka sig. Det finns väl ingen som är mindre glad i media än Lars Lagerbäck generellt, så att, nej.
Nej, ja, så kan det vara. Det var, jag ville vidare till nästa Premier League-omgång, ja. Det var det jag på väg. Vi har ett topp 6-möte. Det här är Liverpool som tar emot Spurs. Ett Liverpool som ska försöka försvara den här ändå tillfälliga serieledningen som man har skaffat sig med en match mer spelad än Manchester City. Sen så fylls det ju på med matcher här ganska snart. Det är ju match lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag är det Premier League-fotboll på tv.
Som en, matcher, ja.
Som en kompensation för att vi har varit utanför.
Och då spelas ju de där matcherna så att tabellen blir icke-haltande igen, så att säga.
Just det. Manchester City,
ja, till exempel då, som har en match mindre spelare än Liverpool.
Har det oerhört tuffa schemat att de ska möta Fulham och Cardiff, de här två matcherna. Så vi kan väl räkna med att nästa onsdag att City har återtagit den där serieledningen. Ser inte mycket i Fulham och Cardiff som ska kunna stoppa Manchester City just nu.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men Liverpool Spurs i alla fall. Liverpool som har haft ganska få spelare ute på landslagsuppdrag. Några av dem, Trent Alexander-Arnold, fick någon plötslig skada som hindrade honom från
fluga i ögat.
Ja, precis. Andrew Roberts var tvungen att åka till tandläkaren. Sheridan Shaqiri hade knutit upp sina skosnören och några andra.
När man är då var inte heller.
Mohamed Salah, han kommer inte överens med sitt förbund. Och ja,
det är ju tacksamt för Klopp, får man ändå säga.
Ja, precis.
Jäkligt tacksamt. Han måste ju njuta av det här.
James Milner har ju tackat nej till landslaget sen ett par år. Naby Keita hade också, han har ju för sig varit skadad ett litet tag, så att han var väl kanske skadad på riktigt då. Det är ju uppenbart att de har gjort vad de har kunnat för att ge spelaren den här chansen till en sista lite längre vila, och att alla de här spelarna kommer spela väldigt mycket fotboll de närmaste två månaderna, det kan vi utgå ifrån. Så vad,
det kan vi nog utgå ifrån.
Ja, nej, men de kommer starta alla matcher helt enkelt. Hur går era tankar inför det här mötet? Spurs på Anfield. Ett Spurs som behöver få upp farten igen om de ska vara med och slåss om Europaplatserna, eller Champions League-platserna i alla fall.
Ja, det är ju jättekul när två lag möts i den här delen av säsongen och det är så mycket på spel för två av lagen. Det är klart att Liverpool är stor favorit, det ska de vara med hemmaplan och Spurs form, men om de skulle ta den här matchen Liverpool så har de inte något topp 6-möte kvar, va?
Jo, Chelsea hemma också.
Chelsea hemma har de också, ja. Just det. Ja, då sprack min tes där om att de har motorväg hem sen.
Ja.
Men då följ min tes. Då.
Ja, då lämnar vi den. Nej, men det brukar alltid bli galna matcher när Liverpool och Spurs möts. Minst förra året när Salah gör det jättesena målet när han dribblar tre pers och petar upp den i nättaket och sen får Tottenham straff. Det är väl det sista som händer i matchen och Harry Kane stoppar in den efter att de har svängt fram och tillbaka.
Det,
under,
vad var det för straff då?
Det var en väldigt, väldigt tveksam.
Jag vill minnas att det var det.
Sådan, och det var innan som Wanyama hade haft det där dunderskottet från 30 meter, ja, full vrist.
I virket och, va?
I krysset.
Ja, i krysset, han drog in den, ja. Just det.
Så att, det brukar alltid bli händelserika och känsloladdade. Det blir ofta det med Spurs just nu. Det känns som att många har den här relationen till Spurs för tillfället. Att det blir väldigt, väldigt stökiga matcher och det är mycket som händer. Och Chelsea-Spurs har ju blivit något slags hatmöte. Med väldigt mycket känslor och mycket, mycket intensitet. Manchester United Spurs lika så.
Nu när du säger det så är det ganska intressant för att det var ju ens första tanke när Manchester City lottades mot Tottenham i Champions League. Så var min första tanke att men det här kan bli kul för det blir alltid galna möten mellan City och Tottenham. Men det är kanske Tottenham då som är lite. Men handlar det inte snarare om att de är ganska ojämna? Att nu har de varit inne i en ganska tung period ändå får man säga. Sen Harry Kane kom tillbaka. Har ju inte gått jättedåligt, men de har ju samtidigt tappat mark i tabellen. Och så kan de ju, vet vi ju om att de kan kliva ut på söndag och vara hur bra som helst. Att det känns som att det går lite upp och ner. Å andra sidan så var det ju alltså deras ordinarie startelva. Det var ju ganska många spelare där som ändå har spelat under EM-kvalet nu. Så att på så sätt så är det väl fördel Liverpool om vi tänker rent vilomässigt.
Ska vi se, vad hade vi mer för matcher till helgen här? Det var en till som jag tänkte vi skulle prata om, men den har jag förstås inte skrivit ner. Jag ville att vi skulle prata om Manchester United mot Watford.
Oj!
Jag har ändå gått lite... Jag skulle säga att det har gått troll i maskineriet för Ole Gunnar, men han förväntas i alla fall bli erbjuden kontraktet nu i veckan att skriva på för att bli permanent tränare. Och första uppgiften som då permanent tränare, ett Watford som vi ju vet kan vara ett jobbigt lag för topp 6-lagen, och det är väl det förutom Wolves då som har den bästa utfallet mot just topp 6.
Jag tror inte att Xavi Gracia väljer att bänka sina bästa spelare i den här matchen i alla fall. Jag tror nog han känner att här har man en bra chans. Han gjorde ju det mot City där, vilket var ett ganska märkligt drag på ett sätt. Men här lär han väl ställa ut de bästa från början. Det är klart att de har ju inte varit lika starka nu på sistone som de var. Alltså inledningsvis på säsongen så var vi ju helt liksom häpnades över hur bra de var. Sen så gick det ju lite trögare ändå får man säga. Men de är ju fortfarande väldigt, väldigt trygga i hur de spelar. Och Gracia är ju uppenbarligen en väldigt skicklig tränare på så sätt att han hela tiden anpassar sig ut efter motståndet. Så att jag tror att det kan bli en ganska tuff match för United. De ska nog vara glada över att de, med tanke på vilka skador de har haft också, att det var ganska många spelare som avstod från att spela med landslaget.
Det blir en viktig match för Solskär, för att nu när tåget har avstannat lite grann så, och sen kommer det här samtidigt som man då ska erbjuda sig det här kontraktet. Det är klart att skulle de tappa poäng igen eller till och med förlora den här matchen, ja men då är det tre nederlag inom kort tid, och då skulle det ju börja väckas frågetecken i alla fall om det bara var ja, en korttidseffekt som gjorde att de gick bra under första månaderna.
Vi får bara en snabb recap då. Vi har ju Chelsea på sjätte plats just nu då, på 57 poäng efter sin förlust mot Everton senast. Upp till Spurs på tredje plats på 61 poäng. Så är det då fyra som skiljer från sjätte till tredje just nu.
Det är kittlande.
Det är väldigt kittlande då med åtta omgångar kvar för de här lagen. Och väldigt mycket som kan hända, och de ska mötas lite sinsemellan där också, vill jag minnas. Det är väl bara Arsenal som är färdiga med alla sina topp 6-möten, tror jag.
Och sen får vi ändå säga att Wolves United känns ju inte heller speciellt klar på förhand med tanke på hur det gick senast de möttes i FA-cup.
Helt klart, helt klart. Vi har fått en massa frågor. Just det, det var ju det också, att man har ju Watford och sen Wolves i den här korta perioden. Så man har Watford på lördag och sen Wolves på tisdag. Så att det är ju två viktiga matcher för Manchester Uniteds topp 4 ambitioner som man väl måste ha på riktigt. Även om man också kommer lägga en hel krut på Champions League. Barca blir dock rätt svår att ta sig förbi, tror jag. Det är inte direkt någon favoritstämpel där.
Nej, inte riktigt, va?
Inte direkt. Vi har fått en massa frågor. Marcus Almlöv undrar, vem borde vinna Player of the Year?
Oj, jag tycker det står mellan tre, möjligtvis fyra spelare. Och det är Van Dijk, Sterling, Aguero. Sen vill jag ju så mycket säga tre City-spelare. Nu när jag säger det låter det helt kul. För jag vill peta in Bernardo Silva då också.
Ja, okej. Ja, men gör det. Det tycker jag. Han förtjänar ju nämnas i sammanhanget.
Absolut.
Jag tycker att det var en bra shortlist av dig. Jag skulle vilja ändå säga att de två år står mellan Sterling eller Van Dijk i min bok. Sen tycker jag ändå att Bernardo Silva och Aguero förtjänar att nämnas i sammanhanget.
Bubblare.
Ja, nej, men de ska ju vara med på den där shortlisten. Sen är det väl ett namn till. Det brukar väl vara fem namn där, va? På den.
Yeah.
Och nu har jag ingen spelare som
ska
jag
vara någon kan, Liverpool.
Kommer på riktigt som förtjänar. Det är väl Mané eller Salah. Salah kanske många höjer på ögonbrynen, men jag tycker ju ändå att han är så bra för att han är alltid ett hot. Sen har han inte gjort lika många mål den här säsongen, men jag tycker ändå att tar du bort honom ur ekvationen, då skulle Liverpool vara så mycket mer uddlösa än vad de är.
Man säger så här, han har gjort ett färre än Aguero som är på shortlistan.
Ja, precis. Exakt.
Flera assist. Och
ja, och han är alltid giftig liksom. Sen är det klart att det går troll i det just nu, men ser du över hela säsongen så tycker jag spelmässigt att han skulle kunna vara det femte namnet. Eller Mané, eller någon annan kanske. Mm.
Ja.
Men för mig Van Dijk min favorit.
All right. Jocko skriver, vad kommer Spurs nya arena göra för laget / klubben? Nu har man äntligen fått en klar. Nu har vi sett bilden, nu har fansen fått
de var invikt med U18-laget också.
Just det.
Jag såg dem,
30 000 var så matchen.
De brittiska tabloiderna är inte dumma. De vet att de ska räta upp folk ordentligt. Så de hade ju helt sunikt jämfört Tottenham Stadium med Emirates. Det var inte populärt bland Arsenal-supportrar.
Att jämföra?
Nej, och det kan man väl förstå kanske på sätt och vis. Det är liksom att man inleder med att göra det. Men det är väl framförallt lugn och ro som det här kommer att ge Tottenham. Och dessutom så slipper ju, det kommer ju generera betydligt fler åskådare också till matcherna. Det är ganska jobbigt att ta sig hela vägen ut till Wembley och bökigt för många. Så att det här skulle förstås ha hänt för länge sedan.
Ja.
Men det är skönt för dem.
Ser väldigt fin ut.
Ja, förutom att han har formen av en toalettsits. Det är väl det som många har hängt upp sig på. Ja, men uppifrån liksom, att det är äggformat. Men så är man lite, då, lite taskig, så kan man säga att det liknar toalettsits. Men det ser väldigt fin ut.
Ja, jag tycker det ser fin ut. Förstås, som nya byggen brukar göra. William Fröding undrar, Pogba till Real Madrid. Sen har det varit intressant när ni pratade om högerfotade högeryttrar, då det känns som det börjar bli allt vanligare.
Att det börjar bli vanligare?
Ja, innan var jag alltid högerfotad om man spelade högerytter.
Ja, back in the days var det ju verkligen så.
I 4-4-2 tiderna, då fick man fan inte spela höger ytter om man var vänsterfotad.
Nej, det gick inte.
Det var liksom helt otänkbart.
Jag gjorde det.
Ja, men tänker han på Jadon Sancho nu då?
Kanske.
Tänker han på...
Men de är väl lite flexibla också. Ja. Det är väl det jag tycker man ser allt mer, eller allt oftare, att de helt plötsligt byter kant med varandra mitt under matcherna. Vilket är ju ett jättebra sätt att röra om och få ett helt nytt typ av spel. Mm. Men det är inte bara i Premier League, det gör ju de flesta.
Ja, så är det ju.
Ja, absolut.
Jag vet inte om, det kanske har blandats upp lite mer nu då. Att det ett tag var bara att man spelar med inverted wingers, alltså att man spelar med vänsterfotade till höger för några år sedan. Och att det nu börjar gå tillbaka till att man blandar upp det lite, att det ibland kan vara att man spelar med Sterling till höger till exempel och Sané till vänster. Det gjorde ju City i förra säsongen. Då spelar de ju faktiskt så.
Ja.
Så tar jag klösmärken på handen. Jag var hos tandläkaren tidigare idag, så jag har fullt med klösmärken på.
Pogba till Real Madrid då, det var hans första del av frågan. Vad tror ni? Det blir ju intressant att se vad sedan vilka Premier League-lag han kommer länsa på Galacticos i sommar. Kan Pogba vara ett sånt namn?
Jag tror att alla de där namnen kommer de ju sondera kring. Sen får de ju inte loss alla, så att de måste ju liksom undersöka alla de där. Jag tror att det är många som kommer att vara intressanta. Om du tar Hazard, jag tror Sterling, jag tror Pogba, jag tror Rashford. De spanska giganterna kommer nog surra kring flera av dem där.
Marca hade ju på sin etta en stor bild på Mané tillsammans med,
ja, Mané har du också.
Zidane i förrgår, tror
jag. Ja, exakt. Nej, jag tror inte alls det är omöjligt att det är ett par av dem där som kommer att gå i flyttlast till Madrid. Men det säkraste bettet är ju ändå Hazard, att han är...
Känns enklast att få loss honom också.
Ja, jag tror det känns som det. Det enda som har ställt till det är ju det här Chelseas transferförbud.
Ja, det är klart.
Men innan det kom så kändes det som att man är klart enklast spelaren att få loss.
Och nu verkar det som att de har överklagat det här transferförbudet till CAS.
Har de gjort det? Har de lyckats med det?
Jag för mig att de har försökt. Jag vet inte vad de har fått något besked kring.
För först var ju budet att
de inte fick överklaga.
Att de
men
de
kan inte överklaga i den instansen. Du kan ju alltid, som jag har förstått, överklaga saker till CAS.
Ja, just det. Och då får du säkert värva under tiden. Ja. Det borde ju vara så. För så har det ju alltid varit förut.
Ja.
Det är lite kul ändå att Chelsea tycker att de känner sig... nej, men alltså att de blir hårdare straffade än vad andra klubbar blir. Och det blir de ju förstås, om man ser till hur andra, alltså som Barcelona, Real Madrid och Atletico Madrid har blivit straffade tidigare. Men samtidigt så är det kanske... en bra grej också, att de börjar bli lite hårdare med att följa reglerna. Men ja, det beror lite på hur man ser det.
Ja. Det blir då en bra övergång till nästa fråga som vi fått från Thea Jernberg. Många transferrykten kring City nu. Kan det ha att göra med ett eventuellt köpförbud där? De har också ett eventuellt transferbud hängande över sig. Det har kommit information från UEFA att det är deras rekommendation då att man ska utdela även ett transferbud till City. Vad det lider, det har ju inte slagits fast än, men mycket talar för att det kommer bli så. Att även Manchester City kommer få då två transferfönsters köpförbud helt enkelt. Kan City komma runt förbudet genom att göra klart med spelare innan beslutet är taget och fönstret öppnar? Det handlar om när du registrerar spelare, inte när du betalar för dem. Nej. Utan det är ju registreringen av spelare som är det problematiska. Teoretiskt sett kan de ju komma överens med spelare, köpa spelare under ett transferförbud, men de har ännu inte fått registrera dem.
Ja, exakt.
Man tänker att det hade funnits kontraktslösa spelare och så vidare, men de hade ännu inte fått registrera dem. Vi har ju sett Arda Turan till exempel, som köptes under transferförbudet, eller Diego Costa för Atletico Madrid, köptes under transferförbud men sen fick registreras först. Sen är det ju så jävla gråzon att han får vara där och träna ändå liksom, när han inte är registrerad.
Men det tycker jag är okej ändå.
Ja, de förlorar ju ganska mycket på
det. Jo, det är klart, men det är ändå... Ja.
Men det kan ju så. Faktiskt vara därför som de ändå, som sitter, har varit väldigt måna vid att hålla fast vid de här unga talangerna. De var ju inte helt nöjda med att Brahim Diaz lämnade till exempel. De ville ju väldigt, väldigt gärna ha kvar honom. Och det enda man kan tänka sig som anledning till det är kanske någonting sånt här, att de inte får lov att värva. Då måste man ju ha kvar allt man kan ha kvar. Liksom. Mm.
Kan ha hänt någonting sen jag läste på om det här senast, det var någon vecka sedan, att det faktiskt har slagits fast att de får transferförbud. Jag vet bara att det var på gång, att det hade kommit en sån rekommendation. Gunnar Swede, han vill gotta sig lite här tror jag. Han undrar, vilken klubb ligger bäst slash värst till av Spurs och Chelsea? värsta rivalerna. Om man väger in allting. Form, liga, position, ekonomi, stadium, manager, transferförbud, utgående kontrakt och så vidare. Där kommer vi in på Chelsea transferförbud igen då.
Jag tror Chelsea ligger värst till av de två. Det tror jag de gör utifrån mer ägarsituation och så. Framåt här. Vi får se vad det är klart att det kan bli jackpot, att man får in en väldigt stark ägare och så vidare. Men jag tror att just att det är väldigt mycket oklart där med manager, med ägarsituation, med trupp också när de står inför en jättegenerationsväxling. Så att jag tror att deras situation är den man är minst avundsjuk på av dem.
Simon Johansson skriver, behöver inte Van Dijk prestera lite fler säsonger på den nivån han är på nu för att vi ska prata om någon som den bästa mittbacken någonsin i Premier League, som Ferdinand och Terry som var uppe på Van Dijk-nivå i 10 säsonger?
Alltså, ja, det är klart att han behöver göra det över fler säsonger för att anses vara den största försvararen under Premier League-eran. Men jag hävdar att om vi bara tittar på vem som är bäst, alltså här och nu bäst, så tycker jag att han är på en nivå nu som är, han har fler dimensioner i sitt spel än vad Terry och Ferdinand hade när de var som bäst. Sen är det klart att de gjorde det under fler år, vilket gör att skulle man ta ut den bäst, liksom en elva över Premier League-eran, så skulle man ju ta de namnen före Van Dijk. Men jag tycker hans högsta nivå, Van Dijks högsta nivå är snäppet bättre än dem. Men det är klart att han behöver göra det i fler säsonger för att vi om 10 år ska komma ihåg honom som den bästa någonsin i Premier League, absolut. Mm. Men det är det där. Tar ut liksom, om du tar ut din drömelva i Premier League genom tiderna, då tar du ut Ryan Giggs. Ja, men det gör ju nästan alla. Ja, det är ju mer för att han gjorde det under många år. Men det finns ju flera, jag skulle hävda att det finns flera yttermittfältare som har varit bättre än vad Giggs var. Jag tycker Salah var bättre under sin säsong här. Ronaldo var bättre under sin säsong. Jag kan hävda att Hazard har varit bättre än Ryan Giggs någonsin var på sin högsta nivå. Men man tar inte ut de spelarna trots att de är bättre. De har bättre högsta nivå, men du tar ut den spelare som har gjort det under många år. Så det är två olika saker tycker jag.
Trapattoni skriver, kommer Burnley verkligen klara av racet mot Cardiff i botten? Det svajar betänkligt för Super Dijk. Ja, det är tajt där nere mellan om den här sista nedflyttningsplatsen.
Ja, men jag trodde att Burnley, jag trodde de var helt av det. Och sen så bevisligen så har de ändå lyckats få ordning på spelet. Ganska hyfsat.
Och en match mer spelad, så att om Cardiff nu lyckas slå Manchester City här, då går de ju förbi Burnley.
Man tycker ju inte
mycket som tyder på det.
Nej, och man tycker väl att Burnley har lite vassare startelva ändå. Att de ändå ska kunna kunna klara sig kvar. Jag vet inte, alltså min känsla har jag varit hela tiden att Cardiff kommer att åka ur. Jag tycker faktiskt snarare att de har gjort det bättre än vad man förväntade sig. Man var ju himla hård mot dem, alså innan säsongen.
Riktigt tufft schema också. De har Chelsea hemma nu på söndag och sen City borta på onsdag. Det blir tufft att ta några poäng där. Och ska vi se här, då har vi 6 matcher kvar att spela. Då kommer de förmodligen ligga efter Burnley fortsatt då. Burnley som har visserligen Wolves hemma på samma tid då, för att de ska hamna på samma. Burnley har ju en match mer spelad. Men även om vi utgår ifrån att ingen av dem tar några poäng här, så kommer det vara fördel Burnley efter vi har spelat färdigt då den 32:a omgången som det blir.
med 2 poäng. Och vi kan väl räkna med att ingen av dem tar några poäng. Burnley skulle ju för sig kunna kriga till sig en poäng hemma mot Wolves. Tror de har större chans att göra det än vad Cardiff har hemma mot Chelsea, man säger så.
Ja, det tror jag. Och Wolves har ju inget bra facit mot den typen av klubbar heller.
Så att... Nej, kan ju passa Sean Dyche, bara tajtar till defensiven här. Han har fått lite tid att jobba. Han har väl inte haft så mycket spelare iväg på landslagsuppdrag.
Jeff Henrik.
Ja, det är Jeff Henrik då som har varit och spöat Gibraltar med 1-0 och blivit fullständigt slaktad i den irländska pressen. Men han har väl kunnat jobba på sin fyrbackslinje. Ska se, vi hade fler frågor. Vi tar en till. Vänta bara, här kommer den. Robin Ram skriver: ni får välja en person som ska spela alla positioner. Exempelvis i Arsenal väljer ni 11 stycken Ramsey, i United 11 stycken Herrera och så vidare. Vilken gubbe skulle ni välja i respektive lag, och vilket lag skulle vinna ligan?
Ja, den är ju...
Ja, den var rätt så...
Själv hade jag valt Pogba i United, och United som vinnare i sådana fall.
Nej, det hade jag aldrig gjort. Det måste ju vara någon pålitlig, någon som är typ någon mittfältare som är lika bra defensivt som offensivt.
Ja, shoot.
Ja,
shoot. Istället för att snacka, leverera.
Jag tycker Pogba är en ganska bra shout.
Ja, alltså, så är det ju. Han är ju så individuellt skicklig, så det är klart du får ju bra spelare på alla positioner. Sen är det klart den backlinjen kommer inte vara helt synkad. Den kommer nog att vara lite taggig ibland.
Nej, men jag hade tagit Fernandinho.
Ja.
Bra avslutare ändå.
Han är lite för dålig, han är lite bra för orörlig defensiv. Eller för
dålig en mot en.
Ja.
Fast det vinner man inte matcher på. Jo, kan man göra.
Jo, det är nog det man vinner matcher på, tror jag.
Ja,
tvärtom.
Svårt. Ramsey kanske inte är helt dum ändå.
Nej, Ramsey är ett bra, det är en bra shout. Absolut.
Chaka.
Man vill ju säga, alltså, som Liverpool supporter vill man ju säga Milner, för att han har spelat på
precis.
Men jag tror jag har ett bättre namn där. Jag tror Wijnaldum. Han har spelat allt möjligt, alltså han har till och med spelat mittback för
han har ju varit offensiv också.
Och han var ju liksom, han gjorde ju 11 mål för Newcastle på en säsong.
Wijnaldum är inget dömt.
Han har spelat på många.
Men Van Dijk är inte så dålig när man kastar upp han i straffområdet heller. Van Dijk på alla positioner. Ytter, Van Dijk.
Ett fruktansvärt lag.
Vänster ytter Van Dijk, ta emot, utmana en mot en.
But we all dream of a team of Carragers. Sen gammalt. Men det är en bra fråga. Finns det någon annan spelare, sån här fruktansvärd schweizisk armékniv?
Nej, men jag tänker på så här, liksom, om vi går tillbaka. Nu är det här inget för den yngre generationen, men typ Mattias Sammer där som dominerade EM 1996. Han var ju verkligen sån här all-action-spelare som kunde göra allt, var stor, stark, duktig fotbollsspelare, bra på allt liksom. En sån spelare hade ju, du hade ju kunnat haft ett lag med Mattias Sammer, och det hade ju varit ett ganska bra fotbollslag. Vad finns det mer för Anna? Marcel Desailly liksom, han var ju det är samma sak där, kanske inte någon ytter, men det hade varit ett ganska bra lag med
Jaja back in the day.
Ja, Jaja
också. Det hade inte varit dumt alltså.
Nej. Gå ner i Champions League-final och spela mittback som han gjorde.
Ja.
Han kan spela tia. Han är väl den enda som skulle kunna vara världsklass både som mittback och tia.
Ja.
Vilken annan spelare i världen kan spela både mittback och tia och världsklass? Som han kunde vara.
Ja, nej. Ja, det är, okay. Har vi den ultimata?
Ja, ja, ja.
En
arméspelare.
En arméspelare. Jaja Touré.
Jaja Touré, ja. Det vete fan om man hittar något bättre. Det är inte så mycket löpmeter utan boll där dock. Det är 10 man som står och tittar. Eller när någon har boll så är 9 man som står och tittar.
Ja. Men det får man ändå säga. Jag tror att 10 Ronaldo skulle slå 10 Messi.
Ja, det var det.
10 Messi hade varit så fort att försvara sig mot. För det hade varit helt jävla omöjligt.
Ja, det, ja.
Man hade spelat på nya ytor som inte har uppfunnits än.
Aj, och det är ganska bra igen mot den också. Så det blir svårt när man ska ge understöd på en kant. Liksom.
Ingen av dem kan ju försvara heller. Så det är ganska många mål i det mötet.
Ja, de kan i alla fall inte försvara utifrån att vara försvarare i en backlinje. Nej. De är ganska bra på att pressa när de är som allra bäst. Messi är ju bra på att pressa till exempel. Men man är svårt att se Messi mittback. Alltså.
Ja, exakt. Men jag menar,
Ronaldo måste ju vara ett huvud längre än Messi.
Ja, det är han ju garanterat.
Och dessutom hoppar han rätt bra, så att han hade ju kunnat ta sig till en position där han står och sveper in inlägg.
Om han hade fått låna bollen, ja.
Mm. Om han hade någonsin hade fått låna bollen, precis.
Ja. Plus att Ronaldo är ju så här, han kan ju verkligen anpassa sig också. Alltså skulle någon säga åt honom, nu får du bara spela mittback, då hade han ju typ gjort om sig själv till en av de absolut bästa mittbackarna.
Ah, tror du det eller?
Ja,
tror
det tror jag.
Det?
För att allt hans anpassning handlar ju fortfarande om att göra mål. Skulle du se framför dig Ronaldo anpassa sig till att bli mittback?
Fast så var det ju inte i början. I början var ju hela grejen för honom att dribbla förbi hur många spelare som helst.
Jo, men hela anpassningen från det att han gick från att vara den ytten som du beskrev nu till att vara anfallare, så var det ju för att han skulle ju fortsätta att göra mycket mål. Men skulle han kliva ner på mittback skulle han ju inte ha chans att göra mycket mål längre.
Mm, jo, om man kliver upp på fasta situationer.
Ja, bara på fasta situationer.
Och låter sitt andra jag stanna hemma.
Ja, alltså, det blir
ju en väldig fantasi det här ju. Rakt igenom.
Så är det ju. Men ja, jag ska svårt att se att Ronaldo skulle acceptera flytten ner till mittback.
Ja, ja, det är en ganska hypotetisk diskussion i vilket fall som helst. Vet ni vad? Det fick runda av den här veckan. Nästa vecka så har vi fotboll att prata om igen. Då är vi mitt i omgång. Kanske får vi se när vi återkommer. Kanske ska vi
tisdag eller onsdag.
Det är en hel del. Det är så mycket matcher på onsdagen också, så att det kanske
blir dubbla poddar nästa vecka då.
Ja, om vi hinner.
Det var tveksamt svar det där. Alltså.
Det blir nog inget med det.
Rätt utläsa av det där ansiktsuttrycket så blir det inte dubbla poddar.
Det är för att det är jag som sitter på schemat till den här studion. Så då kommer vi bli utsparkade.
Men vilka är alla poddar?
Nej, det undrar jag också.
Alltså, är det någon som lyssnar på någon annan?
Vi har ju 15 olika podcast, vet du. På Aftonbladet.
Jag tycker inte om det.
Men du är inte med i alla tyvärr, Frida. Vet att det är...
Jag är med för många då.
Ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen, hur som helst.